God morgon, det här är P1 morgon den 11 juli. Om vad som händer i Hormuzsundet och konflikten mellan USA och Iran trappas upp på nytt. Vi frågar om Sverige riskerar att bli en digital koloni då stora techbolag etablerar sig på vår mark men plockar ut de värden man skapar. Det blir diskussion om detta. Om svampsäsongen som faktiskt satt igång redan, om man är villig att leta lite, och så om bränderna i Sydeuropa också i P1 morgon lördag fram till 8:50. Och vi börjar med läget i Hormuzsundet. I tisdags attackerades tre handelsfartyg där, Iran sannolikt som ligger bakom. Och det blev startskottet för den upptrappning vi sett mellan USA och Iran de senaste dagarna. Donald Trump, han sa igår att USA kommer fortsätta fredssamtalen med Iran, och man vill också enligt uppgifter till flera medier att Iran ska tillkännage att Hormuzsundet är öppet. Johan Voxenius är med oss, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. God morgon.
God morgon.
Just nu i Hormuzsundet, hur ser det ut? Är det några fartyg som passerar där?
Nej, det är nog inga som vågar passera. Före den här konflikten Iran mot USA och Israel så var det kanske 140 fartyg som passerade varje dag. Och sen har det ju successivt kommit tillbaka en del, som mest 70 dag per dag kanske. Men i snitt en tredjedel av det tidigare kapaciteten. Men nu efter de senaste attackerna så ligger trafiken i princip nere. Mm.
Men det kommer igenom vissa fartygen då, alltså något enstaka, hur ska man förstå det?
Ja, det är uppdelat i två olika farleder här. En som Iran kontrollerar på sitt vatten och en som USA bland annat uppmanar fartyg att använda som går närmare romanska kusten. Där Hormuzsundet är som en krök, och på ena sidan är Iran och den andra sidan är Oman. Det gamla farleden i mitten används inte, för där är det minerat. Men det kan vara att det är några fartyg som vågar sig gå igenom det iranska farleden, just för att det är de som attackerat senast. Mm. Och attackerna som har varit på Oman-sidan.
Och att man står still just nu då, det är nästan inga fartyg som passerar. Vad beror det på? Handlar det om att man är rädd att bli attackerad helt enkelt?
Ja, så är det ju. Och för att kunna transportera så behöver du försäkring. Det är lite som en bilförsäkring, att det är fritt att försäkra sitt eget fartyg och lasten, men en trafikförsäkring eller motsvarande måste du ha för de skador som kan åstadkommas om det blir läckage och så vidare. Och där skulle jag tro att det är väldigt svårt för försäkringsbolagen idag att först sätta ett pris och sen vara villiga att försäkra i den här situationen. Det tar ofta ett litet tag innan man har kunnat beräkna och bedöma riskerna. Och så att försäkringsbolaget måste vara med, men också rederiet och befälhavaren ombord. Alla de här tre parterna måste tycka att det är tillräckligt säkert för att våga transportera.
Just det. Och du nämnde de här två farlederna då, eller tre till och med om man tar den i mitten där det är minerat då. Det här samförståndsavtalet som USA och Iran undertecknade, då rapporterades det om att det rådde en viss förvirring kring var fartygen skulle passera i sundet. Har det varit otydligt eller?
Ja, det kom nog ganska fort på det här samförståndsavtalet skulle jag tro. Det är i alla fall ganska dåligt reglerat. Och just var, det ska vara, Iran är väldigt tydliga med att det ska man passera. Vi kan bara garantera om det går på vårt vatten. Medan då de andra föredrar att gå nära Omans kust. Och det är väl en del av förhandlingsspelet, men också att förbereda sig för en situation efteråt. Kommer Oman och Iran hantera Hormuzsundet tillsammans, kommer Iran dominera och då kräva att man går i de norra delarna genom iranska farvatten. Men det är nog en del av ett förhandlingsspel som är väldigt komplicerat med många andra frågor som ska komma på plats här för att det ska bli långsiktig fred i området.
Om man tar de fartyg då som är mer allierade med USA och vill passera via Oman, alltså hur lätt är det att, eller så här, hur lätt är det att skydda fartyg som går genom den delen som inte går närmast Iran? Hur lätt är det för Iran att stoppa den trafiken?
Ja, nu sägs det, dessutom läste jag att Iran hävdar att det är fristående militära grupper som har gjort det här utan att ha sanktioner ifrån Teheran. Även i Iran så pågår ju en form av maktspel. Men det är oerhört svårt skulle jag vilja säga. För 10-20 år sedan möjligtvis man kunde gå in med starka flottkrafter. Men med de förskjutningar det har blivit mellan att det är väldigt billigt att attackera med drönare och minor och annat och med väldigt dyrt att försvara, så skulle jag säga att det är ogörligt att ha det på den nivån att försäkringsbolag, befälhavare och rederier litar helt på det. Mm.
Vilka effekter får det här stillaståndet då på marknaden? Vilka varor är det som drabbas mest?
Det är de flesta som är kopplade till fossila bränslen. Tidigare under det här kriget så har det varit prat om flygbränslet möjligtvis skulle ta slut. Nu är det prat om diesel, för det är kopplat till Ukrainas attacker på ryska raffinaderier. För man börjar ju med råolja och så i ett raffinaderi så delar man upp det på diesel, bensin, flygbränsle och så vidare. Och ibland är det vissa av de här produkterna som är mer efterfrågade än andra. Och för oss så är det ju inte produkter som egentligen söker sig till våra bensinstationer, men vi är beroende av priset. Och nu när Ryssland inte, de har infört exportstopp och de länder som brukar köpa utav Ryssland, så att Turkiet, Brasilien och så vidare, de söker sig till andra leverantörer idag som vi måste konkurrera med. Annars är det ju även naturgas som vi är beroende av i Europa och även gödningsmedel och annat som görs innanför Hormuzsundet i Persiska viken. Mm.
De veckor som trafiken ändå ökade igen då man kom igång här med ungefär hälften av trafiken, lät det som att du var inne på. Gav de någon lättnad eller var det under för kort tid?
Allting som kom igenom innebär ju en lättnad, men hittills så har vi ju inte drabbats av egentligen, eller många har drabbats av att inte ha kunnat betala för sitt bränsle, men här i Sverige så har vi mest fått notera att det blir dyrare. Men får vi se framöver, för vi har också tullat på de strategiska lagren som många länder håller i form av både råolja och olika produkter. Och det är väl de som behöver fyllas på nu, så att vi får se. Hoppas att det här inte varar för länge, för det kan bli stökigt. Mm. För oss mest som sagt pris, men fysisk brist på andra håll.
Just det. Och de där lagren som du har tullats på, hur mycket finns kvar i dem?
Det är inte jag rätt person att uttala mig om. Jag kan mer om logistiken runt omkring och om sjöfarten här.
Jag förstår. Vad är då viktigt framåt för att trygga Hormuzsundet? Vad skulle det behövas för typ av avtal och för underskrifter för att man skulle kunna säkra trafiken framåt?
Ett ordentligt fredsavtal skulle jag vilja säga. Eller åtminstone något som man litar på, att det inte blir de här nålsticksattackerna, för att konsekvenserna för besättning, fartyg och laster och så vidare är väldigt stora förstås. Mm. Tack och lov så har det inte varit riktigt stora katastrofer. Det har varit ett antal sjömän som tyvärr har blivit dödade, men det har inte varit de stora oljeläckagen i alla fall som har förstört vattnen där.
Tack så mycket.
Men ett politiskt avtal.
Mm. Ett politiskt avtal. Johan Voxenius, tack så mycket för att du var med i P1 Morgon, professor i sjöfartens transportekonomi. Sverige riskerar att bli en digital koloni för utländska techjättar, en varning från två professorer på DN Debatt tidigare i veckan. Som exempel på det här lyfter de kommunägna Torsboda industripark i Timrå som Google avser köpa i sin helhet. Vi har med oss Johan Magnusson som är professor i informatik och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet, en av artikelförfattarna också. God morgon.
God morgon.
Vad menas med en digital koloni?
En digital koloni, det är i det här fallet så handlar det om att en främmande makt kommer in i ett land, etablerar ett brohuvud, etablerar infrastruktur för att kunna ta med sig resurserna därifrån. Det vill säga förädlingsvärdet stannar inte i landet utan det kommer till främmande makt. Mm.
Och Torsboda industripark då, hur du ska förklara att de här är ett exempel på detta?
Ja, i det här fallet så tas elektricitet och görs om till intelligens och lämnar landet. Mm.
Och vad är det för färdig produkt, alltså den här intelligensen som du menar att Sverige inte får ta del av? Vad är det för produkt?
Det är ju beräkningskapacitet som förflyttas utanför landet. Och i det här fallet så blir det ju någonting som inte kommer landet i gang. Mm.
Vi har med oss Stefan Dahlin också, som är kommunstyrelseordförande i Timrå kommun, också ordförande i styrelsen för en Torsboda industripark. God morgon.
God morgon.
Vad säger du om det här? En digital koloni, riskerar vi bli det?
Jag tycker väl att det är väl ett något överdrivet perspektiv. Men en koloni har ju inte möjlighet att förhandla eller sätta gränser. Och i det här fallet har vi faktiskt gjort det. Vi har ställt krav och motprestationer för den här etableringen. Så ur vårt perspektiv så tycker vi inte att... Jag tycker det är ett skarpt och överdrivet perspektiv faktiskt.
Vad är det för värden då som vi ändå får ta del av i Sverige genom den här, det här köpet från Google?
Ja, men i vårt fall så är det ju arbetstillfällen. Både när det är kopplat till när den här sajten är klar. Då pratar vi om minst 500 direkta arbetstillfällen på plats. Det är ju 1500 arbetstillfällen under en lång byggfas som beräknas vara minst 8 år. Och det här ger ju möjligheter för, inte minst för lokala och regionala byggföretag, installatörer, transportföretag etc. att faktiskt skapa få sysselsättning. Och det skapar ju också skatteintäkter, det skapar lokal köpkraft. Ja. Och det skapar tillväxt både i Sverige och regionalt. Mm.
Men de här värdena som Johan Magnusson nämner då, som man tar med sig ut ur landet, skulle ni kunna förhandla er till att ta del av dem på något sätt?
Alltså, jag förstår perspektivet och jag är del i uppfattningen att det behöver finnas en nationell strategi för de här frågorna. Det är också uppfattningen att staten är passiv och har gjort någonting i detta. Men vi kan ju inte här och nu som kommun kompensera för statens frånvaro. Vi svarar ju upp mot Timråborna och Sundsvallsborna i detta. Mm.
Vi ska komma in på det, men Johan Magnusson då, det låter på Stefan Dahlin som att det ändå blir en hel del jobb, en hel del investeringar. Kan man verkligen kalla det för kolonisering? Är det inte en bra affär också på något sätt?
Nej, men alltså, det är klart att det kan vara en bra affär, men i det här fallet så finns det ju bara en kandidat. Alltså, det är ju inte så att vi har sett en budgivning här. Och jag menar, vad Sveriges välstånd har byggt på att vi förädlar råvaror och exporterar. I det här fallet så skickar vi bara ut el. Och det där leder ju till att ja, men visst, vi får lite arbetstillfällen, kanske får lite goodwill och sådana där grejer, men vi tappar ju hela förädlingsvärdet. Och det där blir ett enormt problem för Sverige långsiktigt. Vi bygger inte välstånd på det sättet.
Stefan Dahlin, vi bygger inte välstånd på det här sättet, säger Johan Magnusson.
För det första så stämmer det inte. Vi pratar budgivning. Faktum är att vi har upp mot 40 intressenter av den här karaktären som vi har utgått från början. Sen har de gallrats ut till 6 som sen hanterats som har blivit 3. Varav vi från styrelsen träffade alla 3 intressenter för dialog för att diskutera vad är det vi vill göra på platsen och hur kan det bidra för att utveckla platsen. Så jag tycker vi har haft en bra process och faktiskt gallrat ut det vi tycker är den bästa kandidaten. Men som jag sa, jag delar uppfattningen att vi behöver en nationell strategi etc. Men återigen, vi som kommun kan ju inte ta ansvar för detta i det här. Vi svarar ju mot Timråborna och Sundsvallsborna och vi har ju arbetat, det ska också komma ihåg tycker jag. Den här möjligheten, den här platsen som nu lockar till sig en stor internationell investerare, den har ju inte uppkommit ur ingenstans. Det är ju en plats som vi 2 kommuner tillsammans under 5 år har utvecklat och gjort attraktivt. Och en sån möjlighet har ju inte uppstått utan kommunerna. Så att det gäller att se skillnad på vem som bär ansvaret. Mm. I de här frågorna.
Johan Magnusson, kommunerna i det här fallet Timrå då måste se till sina egna intressen. Alltså, vad menar du att Stefan Dahlin borde göra som läget är nu? Ska man säga nej till en sån här investering?
Det vore förmätet utav mig som forskare att komma in och tycka till i den frågan egentligen. Det vi ropar på i debattartikeln är att ja, men det här är någonting mycket större. Det här är någonting som regeringen behöver ta tag i. Man behöver sätta så att den här typen av etableringar styrs av de strategiska prioriteringar som landet har.
Vad är det för prioriteringar då som man borde, och hur borde liksom staten gå in här?
Ja, men det kan ju, om vi till exempel hade haft en politik som brydde sig om den gröna omställningen, hade den gröna omställningen varit i fokus? Det vill säga, vad får vi för effekt för den här typen av etableringar på den gröna omställningen. Om det är välstånd så behöver vi sätta ramar för ja, men hur fångar vi så stor del av förädlingsvärdet som möjligt. Vilken typ av etableringar ska vi prioritera? Och i dagsläget så sker inte den typen av prioritering. Det finns inga riktlinjer, det finns inga inspel till kommunerna som ska tvingas fatta beslut om det här eller till Svenska kraftnät. Och det där är ett vitt fält där vi behöver någon ska, form av
ytterstyrning. Om du ska försöka bli lite konkret, då, vad hade det kunnat innebära i just det här fallet? Om det hade funnits mer av staten hade blandats in här på något sätt, vad hade de kunnat säga om just det här fallet?
Ja, alltså, till exempel Svenska kraftnät, det vi ser är att om en effektuttag är över 100 megawatt behöver prioriteras strategiskt. Det skulle vara ett konkret fall, eller ett konkret inspel.
Så om man ska liksom ta mycket el då, elkapacitet, så måste man också bidra med någonting annat, eller hur ska man förstå det?
Ja, men framtiden drivs utav el. Ja. Och vi har inte en obegränsad mängd el. Vi behöver vara noggranna med vad vi använder den till, så vi får så stor effekt som möjligt utav den el som vi faktiskt har och kan producera. Mm. I det fallet så är datacenters inte speciellt... Det ger inte hög avkastning.
Stefan Alin, du var inne på det att du håller med Johan Magnusson här till viss del om att staten borde blanda sig i. Vad skulle ni vilja se från staten just nu?
Ja, men det är ju, jag delar det som många att vi behöver hur vill vi som nation utveckla de här resurserna och hur vill vi positionera sig i det här landskapet kopplat till datacenter och beräkningskraft etc. Det kan ju se att det finns ett nationellt behov av för många aspekter. Men vi har ju kunnat se att den här sajten som vi gör, den började vi utveckla för 5 år sedan. Då var ju fokus på batterivärdekedjan. Och sen blev det ju som det blev med den då. Och så har vi hamnat i det här. Sen har vi börjat prata om datacenter, AI-center. Men vi har ju kunnat se den hela den här resan. Har vi efterfrågat att inte minst där med att dela risken mellan stat och kommun. För jag menar, här görs vi stora investeringar, vi tar stora risker. Och de som tjänar på det är ju utifrån ett svenskt perspektiv framförallt stat utifrån skatteintäkter. Man har tagit beredd att dela risken eller hjälpa oss i det här arbetet. Eller alla andra kommuner som jobbar med detta. Så att vi har ju efterfrågat statliga riktlinjer, statlig hjälp, statligt stöd för att kunna tillsammans utveckla den här sektorn. Men nu ligger ju ansvaret helt på kommunerna, och då utgår vi från det som är första hand kommunernas, alltså regionens behov.
Hur skulle staten dela risken?
Ja, men om vi tar ett exempel. När vi tog, vad heter det, arbetade med batterivärdekedjan, så hade vi ett företag, klart med ett företag. Men Trafikverket krävde för att vi skulle få detaljplan att kommunen skulle bekosta den trafikplats som krävdes för att göra köra av E4 ut på sajten, vilket hade en prislapp på 260 plus miljoner plus moms. Men staten var inte där beredd att ta den kostnaden på oss kommuner för att säga ja till detaljplanen. Mm. Och det tycker jag är ju inte att visa att man är beredd att ta ett ansvar. Samtidigt innebar det också, och det innebar ju en investering som gav 2000 arbetstillfällen.
Vi ska säga att vi har sökt energi- och näringsminister Ebba Busch. Hon har tackat nej till medverkan här idag. Stefan Dahlin i Timrå. I väntan på att staten ger sig in här på något sätt, borde fler kommuner följa ert exempel och försöka få till den här typen av affärer?
Jag är väldigt nöjd med den affär som vi har fått till. Och jag vill också understryka, som inne på, att som en del i affären så är ambitionen också från Googles sida att investera för att tillföra el till systemet. Men jag tycker i stort är det en väldigt bra affär. För menar, i drygt 1400 kronor kvadratmeter är det vi får betalt för sajten. Så att jag tycker det är en bra affär. Men hur andra vill göra det är upp till dem. Mm.
Johan Magnusson, ser du att någonting av det som du efterfrågar från staten, från regeringen, att något sånt är på gång?
Nej, vi ser inga indikationer på det alls faktiskt. Utan det råder en ganska utbredd stiltje kring den här typen av frågor. Och det oroar mig, särskilt i linje med EUs digital suveränitetsarbete.
Vi säger väl ändå att vi har sökt näringsminister, energi- och näringsminister Ebba Busch. Hon har tackat nej. Vi får se om vi kan återkomma i frågan då längre fram. Tack så mycket till Johan Magnusson, professor i informatik, föreståndare för SCDI på Göteborgs universitet. Och tack också Stefan Dahlin, kommunstyrelseordförande i Timrå kommun, ordförande i styrelsen för Torsboda Industripark. Elfte juli skriver vi, det är ju högsommar men också svampsäsong faktiskt för den som är villig att leta lite. Det går att hitta svamp redan nu, till och med kantareller faktiskt. Julle Engström har vi med oss, kantarellkungen även kallad. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hur fick du det där smeknamnet?
Jag plockar mycket svamp.
Ja, det är så enkelt. Du finns i Mörsil i Jämtland. Du hittade kantareller där redan den 25 juni och det är rekordtidigt i Jämtland, har jag förstått att du menar.
Ja, jag har aldrig sett så tidigt förut. 50 juli har jag sett förut någon gång.
Ja. Och hur tolkar du det då? Vad beror det på att de finns så tidigt i år?
Ja, det kan jag inte riktigt säga. För det hade varit tidigt.
Ja. Hur gjorde du för att hitta de här då? Vart letade du någonstans?
Ja, men jag har som några ställen varje år det kommer tidigt, så jag brukar kolla på dem då för att ha lite uppfattning hur det blir framöver.
Mm. Det finns några platser där du vet att de brukar dyka upp först?
Ja, då får jag kolla dem. Då börjar jag kolla.
Just det.
Början på jul, men jag har kollat tidigare och de har aldrig funnits. Men nu är 25 juni.
Och det börjar vara 2 veckor sedan någonting. Sen dess har du hittat fler?
Ja, jag var dit och tittade i torsdags, men nu har det varit kallt där, så det har stått ganska stilla. Jag kommer mer, men det har inte varit någon riktig fart. Men det blir värme nu då från med morgon, så att nu sätter det nog fart, tror jag.
Mm. Då man hittar kantareller redan den 25 juni då, alltså är de stora nog för att plocka eller borde man vänta lite?
Nej, nu måste man ju vänta. Jag tog dem bara för skojs, men nej, de är ju för små, så det ska man ju inte plocka.
Mm, just det.
De bara kommer upp då.
Mm. Du har ju ett mål att plocka 1000 liter svamp per år. Varför så mycket?
Ja, men då må jag ut och röra på mig så jag får lite motion.
Mm. Men du måste tycka att det är rätt kul också, eller?
Ja, om man hittar något nytt ställe då blir man ju rätt glad och lite ivrig.
Ja, vad är det för känsla då du ser ett sånt helt stort gult fält?
Ja, det är svårt att säga. Jag säger så gudens van, man får stå päls då.
Hur bra blir man på att förstå var svampen finns? Hur väl känner du landskapen där du vet att man kan hitta kantareller?
Ja, men för det första så brukar jag upp på 500 meters höjd. Och så. Man ser på terrängen, så ser man här ska det kanske finnas svamp, tycker jag.
Mm.
Jag har ju gått mycket, mycket här i hela Västjämtland.
Ja.
Backe upp och backe ner.
Mm. Vad gör du med all svampen då? För det blir några liter som sagt.
Ja, men ofta så jag lämnar ju bort till någon som rensar, så delar vi och säljer lite billigt och så ger jag bort och lämnar på någon restaurang och så fikar lite grann där för dem.
Mm. Men du, så här tidigt då, finns det annan svamp man kan hitta nu om man vill komma igång med svampsäsongen redan i juli?
Ja, det börjar på komma lite annan svamp nu, såg jag skogen, men jag plockar inte just dem. Jag har plockat toppmörkler, men de kommer ju i månadsskiftet maj-juni och det var ju aldrig varit så mycket toppmörkler som i år. Jag plockar 40 liter.
Mm, okay. Bästa tipsen för att hitta kantareller då? Vad får vi från kantarellkungen?
Ja, här i Jämtland så är det ju söderläge och 500 meters höjd.
Mm. Så enkelt är
det. Det är blandskog, det kan vara i björk och det kan vara lite gran och tall och in i myrkant eller kanibå som mot några stenar. Men 500 meters höjd är det oftast här.
Ja, Julle Engström, tack så mycket för att du var med och lycka till med årets, man får ihop årets 1000 liter då, kantarellkungen Julle Engström i Jämtland. Klockan den närmar sig 8:30 och Julia Videgård ska ge oss en nyhetsuppdatering. God morgon.
God morgon. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 personer har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Och många tusen människor är rapporterade som saknade och räddningsarbetare har gett upp försöken att hitta fler överlevare. Det rapporterar AFP. Den skogsbrand som brutit ut norr om Los Angeles sprider sig snabbt. Invånare i Pinyon Hills uppmanas att lämna sina hem. Branden bröt ut kring lunchtid igår lokaltid och temperaturen i området ligger på runt 38 grader. Och det råder värmebölja i stora delar av USA. I Berlin har en man tagit en kvinna som gisslan inuti en mataffär, det rapporterar den tyska tidningen Bild. Det uppges vara vid 10-tiden igår kväll som kvinnan som arbetar i matbutiken togs som gisslan och det finns i nuläget inga uppgifter om kvinnans tillstånd eller om gisslantagarens motiv. Polisen har kontakt med mannen och försöker lösa situationen fredligt.
Pet morgon lördag är detta. God morgon säger vi härifrån. Det brinner fortsatt kraftigt i delar av Spanien. Skogsbränder som EU tycks noggrant ha förberett sig på inför i år. Gör det någon nytta, undrar vi. Vi ska möta exilkubanerna som hoppas på att amerikansk press kan leda till ett fritt Kuba. Och så inför kvällens VM-kvartsfinal, Norge ställs mot England. Vi ska höra två nervösa fans snart på väg mot Oslo för att förhoppningsvis vara del av ett firande. Petmorgon lördag alltså en stund till och vi börjar med det som sker i Spanien. 12 personer har dött, över 20 saknas efter den dödligaste skogsbranden på 20 år i landet. Flera andra länder i Sydeuropa har också drabbats av bränder till följd av värmeböljan. Vi ska få en lägesbild nu med hjälp av skogsbrandsforskaren Johan Sjöström från forskningsinstitutet RISE. God morgon.
God morgon.
Läget just nu, vad har du sett från Spanien då?
Ja, det är fortfarande allvarligt läge eftersom det är fortsatt varmt och väldigt blåsigt och inga regn i sikte direkt. Så att det kommer bli en tuff dag även idag. Mm. Nätterna blir ju ofta lite lugnare men varje dag så drar det igång igen.
Ja. Och vad är det som gör att det brinner så mycket just nu? Du nämner värme och du nämner vind. Är det de sakerna?
Ja, det finns lite olika faktorer. Det ena är ju att det finns en ganska koppling mellan El Niño, väderfenomenet El Niño som pågår just nu, och torka i Medelhavet. Och ju starkare El Niño är, desto torrare blir det där. Men det är inte hela förklaringen, för det finns ju också en långsiktig trend att somrarna runt Medelhavet blir torrare och torrare. Sen har de alltid varit torra. Medelhavsklimat är betyder torr sommar och du har det mesta vegetationen blir eldfängd. Mm. Och plus detta så har ju hela regionen också haft en ganska omfattande förändring i hur man använder marken. Alltså, det finns ju klassiska bilder från Medelhavet i Spanien så här när man ser getter och får betande, alltså ganska kraftigt exploaterad mark för bete och små jordbruk. Och så ser det inte riktigt idag ut, utan idag är det förbuskning i mycket större utsträckning. Så folk arbetar inte med får och getter riktigt på samma sätt. Så det finns mer bränsle idag än vad det gjorde för 30-40 år sedan.
Men du förklarar förbuskning, vad är det för någonting?
Ja, men marker som betades kraftigt förut, de kunde inte riktigt brinna så bra. Det var ju väldigt, väldigt kort vegetation på dem. Om de lämnas och inte fortsätter betas eller brukas på ett annat sätt så börjar ju buskar ta över ganska fort. I Medelhavsområdet så är det oftast vegetation av buskar. Så det är som en övergång från betad mark till skog och däremellan har du busklandskapet och det är ett ganska naturligt landskap i delar av Medelhavsområdet. Mm. Och det här, buskarna brinner ju extremt bra för de är nära marken så flammor tar ju tag i hela busken fort och det är väldigt lätt för vinden att komma åt och det torkar också ut väldigt mycket för solen kommer åt på ett helt annat sätt än du tänker i en svensk skog där du har liksom en krona som liksom skuggar marken på ett annat sätt. Mm.
Förra sommaren så brann det mer än någonsin i Europa. EU har försökt förbereda sig för det här inför i år. Vad är det man har gjort och hur ska man förstå att det ändå får såna här konsekvenser som vi ser nu?
Det är svårt att vända såna här skepp på väldigt kort tid. Hur man brukar marken är ingenting som man kan ändra på under ett år. Det har liksom inte kommit jättemånga fler herdar och fårbönder i Spanien sedan förra året. Så att det man förbereder sig på är ju att släcka, och det man förbereder sig på är ju på att informera. Och exemplet här var ju också att det hade varit information eller rekommendationer om det man kallar shelter in place. Alltså, nu går det så fort så att de kan inte riktigt kontrollera branden. Därför uppmanar man folk att skydda sig i husen, som oftast är den säkraste platsen. Men de här människorna som dog nu hade gett sig ut, och det är inte lätt. Man får panik, det är rök, det blåser ute. Det är väldigt lätt att ge efter för den impulsen att åka iväg, och ibland är det också rätt val. Så det är inte så lätt att veta exakt vad man ska göra alltid.
Men det går fruktansvärt fort också, de här skogsbränderna, eller hur?
Ja, den här typen av bränder går otroligt fort, så snabbare än någon skogsbrand vi har sett i Sverige. Men liksom det går liksom inte att springa ifrån, och vissa tillfällen går det inte ens att köra bil ifrån, för att vägen går liksom inte rakt därifrån. Det går så fort, och det är väldigt svårt för de allra flesta människor att ha en känsla för hur fort det här går. Det är ingenting som de flesta människor har väldigt stor erfarenhet av. Inte ens om du bor i Spanien så har du liksom inte sett skogsbrand sprida sig på nära håll och kan göra en sån bedömning. Så att det är otroligt svårt att ta rätt sorts beslut när väl kaoset är där.
Okej, om du ska säga någonting kort på slutet, Johan Sjöström, om vad som behöver göras då för att förebygga på kort sikt och på längre sikt.
Ja, men på kort sikt så behöver man få ut mer information till folk, framförallt hur de ska sköta sina tomter, alltså närområdet kring huset, så att de faktiskt kan skydda sig i sina hus. På lite längre sikt så bör man återinföra någon sorts strategisk markanvändning, så att man vissa områden kan bruka marken lite hårdare. Så att det finns en fragmentering av landskapet, så att inte de här bränderna blir riktigt lika stora. Och på riktigt lång sikt så är det klimatförändringarna man får ta tag i.
Just det, tre led där helt enkelt. Tack så mycket, Johan Sjöström, som forskar på skogsbränder på forskningsinstitutet RISE. Nu ska vi höra dem som väntar och hoppas på ett nytt och förändrat Kuba. USA har under den senaste tiden ökat sin press på den kubanska regimen. Man har uppmanat befolkningen till uppror. Man vill se ett nytt styre i landet. Och det vill också många av de exilkubaner som finns i Miami i Florida. Vår utsände var med och de samlades under parollen Cuba Libre, ett fritt Kuba.
Det är söndag eftermiddag och solen börjar sakta gå ner över Miami i Florida. I en park i stadsdelen Hialeah har tusentals exilkubaner samlats för att kräva ett slut på diktaturen i Kuba. Kubanska flaggor blandas med den amerikanska. Salsa-musiken på hög volym blandas med politiska slagord. Här växer både hoppet och kraven om förändring på Kuba.
Cuba needs to be free. It's been too many years, 67 years of the Cuban people suffering and the dictatorship abusing the Cuban nationals. We're here because of them.
Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket. Tusentals människor har samlats i det som kallas en Cuba Libre-manifestation. Det är både en protest och fest, en blandning av politiskt engagemang, nostalgi och stolthet. I publiken syns kepsar med budskapet som Make Cuba Great Again. Och här möts generationer, de som flydde Kuba för flera decennier sedan och yngre kubanska amerikaner som aldrig själva bott på ön. Kubanska flaggor vajar i vinden och ut ur högtalarna strömmar musik, men det är ett annat ljud som dominerar. Det handlar inte bara om att kräva frihet för Kuba. Det handlar också om att visa sitt stöd från politiska fångarna i landet, säger Martin Rabel, som flydde Kuba i mitten av 80-talet.
aquí estos días son súper importantes para todos los cubanos en el mundo entero, no solamente aquí en Miami del exilio. Es un día súper importante para asistir.
Det är viktiga dagar för alla kubaner runt om i världen, inte bara för oss här i Miami. Det är en viktig dag att vara här och kräva frihet för alla politiska fångar för ett regimskifte. Det är vad vi kubaner runt om i världen ber om, säger Martin. Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet gäller en händelse från 1996 då kubanskt stridsflyg sköt ner två små flygplan som tillhörde exilgruppen Brothers to the Rescue. Raúl Castro är på Kuba och det finns inga tecken på att han kommer utlämnas till USA. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
Sí, todo esto que está pasando más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
Luis Sánchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land. Och många exilkubaner har nu satt sitt hopp till USAs utrikesminister Marco Rubio, som själv har kubanska rötter. Hans starka hållning är att Kuba måste få ett nytt styre, och med president Trumps godkännande fortsätter Rubio att driva den kampanjen. Nyligen publicerade USAs utrikesminister en video med ett tal riktat direkt till det kubanska folket. I videon uppmanade han indirekt Kubas befolkning till uppror och förklarade att USA är redo att öppna ett nytt kapitel i relationerna mellan länderna.
En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países.
Som det är nu präglas relationen mellan USA och Kuba av en klassisk maktobalans, där USA försöker pressa fram förändring med sanktioner och politiska utspel, medan Kubas diktatur kämpar för att hålla sig kvar. För exilkubanerna i Miami är hoppet starkare än på länge, men vägen dit är osäker. Och medan solen går ner över Hialeah fortsätter ropen om ett fritt Kuba. Peder Gustafsson, Miami.
Sist idag om två av helgens stora händelser på underhållningsfronten.
På väg in över i fältet, lägger in för en mål, håller nicken i mål! Han gör det! Som förändrar Norge sommaren 2026.
Megaartisten Bad Bunny och Norges landslag i en kanske aldrig tidigare skådad sammanslagning. Bad Bunny spelar 2 konserter i Stockholm i helgen, en igår och en ikväll. Och den ikväll krockar ju med Norges VM-kvartsfinal mot England. Jag säger krockar för det finns faktiskt de som fått planera om sin helg utifrån detta. Andrea Fernandes Hellner och Edvard Iversen, välkomna hit.
Tack, tack.
Hej, hej.
Ni kommer från Norge, ni skulle ha sett Bad Bunny ikväll. Mm. Men så gick Norge till kvartsfinal. Hur gick tankarna då?
Da var det ikke snakk om å se noe Bad Bunny, sier han her Edvard da.
Ja, altså jeg var i Karl Johans gate og rodde sammen med 5 ganger 17. mai. Mm. Så da, det kan man ikke misse når det er en mulighet til, så måtte vi finner nya biljetter då.
Ja, du var och firade kvartsfinalsegern då mot Brasilien.
Ja.
Ja, och det var så mäktigt så du tänkte att den här chansen att uppleva det igen kan du inte missa.
Alltså som gutt från Oslo så tror jag att jag upplevt något större med byn min och med allt som har liksom varit av både covid och 22 juli och allt sånt, så var det stort att följa på liksom den fällskapsfölelsen.
Berätta om den känslan, den liksom, ja, hur Norge kom samman. Mm.
Man tror ju att man är liksom en individualiserad kultur då. Och så att norrmän är kalla och grå och allt sånt, men tydligtvis var det vi trängte att tro på att 11 män skulle sparka en plastikball över en kritlinje. Mm. Så jag tar det jag kan få, jag är samhällsmässig.
Okej, okay, vi ska återkomma till fotbollen då. Men ni bokade om konserten till igår och var och såg Bad Bunny här i Stockholm igår. Hur var det?
Alltså jag måste säga, för det var inte att boka om, det är att köpa en ny biljett.
Ja, köpa en ny biljett.
Och bara, alltså, jag hade respekt för det valget. Alltså, okej, grejt. Vi må se den kappen, jag är enig i det.
Okej, men
Andrea, vi må alltså på konsert.
Hur var konserten?
Den var så bra. Alltså, min mamma är också från Puerto Rico, så här är det ett kämpebehov för att se den konserten och flagga detta puertoricanska flagget så hårt jag bara kan. Och så idag må vi köra hem till Oslo och verkligen heje, så det vi måste göra bägge delar, ja. Men konserten var så bra och alla som ska idag kan bara glädja sig. Ja. Och så för en stämning och bara folk från verkligen hela världen har rest hit till Sverige också för att se den konserten.
Mm. Vi mötte någon från Ecuador som hade kommit.
Ja, de som satt vid sidan oss hade rest från Ecuador för att se den konserten och det är flagg från alla land.
Och vi har 3 biljetter att sälja, så hvis någon är gira.
Ja, men Jansta, det kostade en slant med ombokning och så. Var det värt det?
Ja.
Mm. Ja. 100%.
Alltså, massa norrmän har brukt massa pengar på VM i år. Nu har jag också gjort det.
Det kanske är lite för tidigt att säga också i för sig om det är värt det. För vi har ju den här viktiga händelsen ikväll. Ni ska skynda er tillbaka till Norge nu för att vara på hemmaplan under matchen ikväll. Mm. Andrea, vad säger du? Vi hörde Edvards känslor. Varför är det viktigt för dig att vara i Oslo?
Nej. Det är en helt unik stämning i Oslo. Så även om man inte har varit väldigt upptatt av fotboll tidigare, så är det bara det är helt unikt det som föregår i Oslo nu. Det har aldrig varit en sån stämning. Det har aldrig varit en sån måte att samla sig på och hvor alla bara vet vad de ska och vad som känns bra. Mm. Det har varit verkligen unikt och bara väldigt fint.
Mm. Edvard, var ser ni matchen ikväll då?
Vi ska se på Nordstrand hos Simen Kirkjubbe, så nu är det TV2 som har rättigheterna och så är det sån för oss norrmän, alltså dere svenskene har ju varit med på detta för. Dere har ju en stolt på måte traditionen, dere har jo tatt bransje i VM, men vi nordmenn, vi har jo vært her på liksom, ja, 28 år. Mm. Så vi skal se den hjemme hos noen i kveld, og så tror jeg vi skal fylle byen etterpå, og jeg tenker, det finnes ingenting finere jeg ser i Oslo enn en svensk landslagsdrakt, eller en dansk en. Så alle bare bare, kom dere til Oslo, og så ser vi kamp sammen, og så...
Men det låter lite som att ni räknar in en seger ikväll, eller vad tror ni? Blir det vinst?
Det finns inget tap ikväll, för att även om vi ryker ut så har vi allerede fått mer än det vi förväntat.
Ja, men jag tänkte det. Är det så att ni kan vara nöjda även om det om ni åker ut i?
Ja, men vi ödelägger England, ja. Så vi vinner matchen, men det är inte det handlar om egentligen. Det handlar om att finna glädje i varandra, tror jag. Ja.
Hur länge kan man leva på den här känslan då, som ni ändå verkar ha?
28 år till, eller?
28 år till.
Så även om ni inte kvalificerar er för nästa VM, så gör inte det så mycket, för ni fick den här sommaren.
Gör inte så mycket, jag vet inte, men vi kan leva på det här i 28 år till.
Vi kan leva på det i 28 år till, men vi är i alla VM efter nu här. Har du sett norsk landslag eller vi är helt säkra.
Okej, men ett tips då till sist från er båda. Hur går det ikväll? Vad blir resultatet, Andrea?
2-1. Norge.
Edvard?
3-0 hattrick Karlan, vad säger jag?
Fantastiskt. Andrea Fernandez Hellner och Edvard Iversen, tack så mycket för att ni kom hit.
Tusen tack.
Skyndar hem till Oslo nu så att ni hinner se den här matchen.
Ja. Ro!
Ro!
Pet morgon lördag var detta. Vi har förstås allt vårt innehåll på vår sajt sverigesradio.se/petmorgon. Kan rekommendera ett samtal om Hormuzsundet, vad som kan tänkas ske där nu då konflikten mellan USA och Iran blossat upp igen under under veckan. Appen Sveriges Radio ska du ladda ner om du inte redan har gjort det. Där får du alla de senaste nyheterna. Producent idag, det var Anna Iversen. Reporter Elisabeth Eriksson, tekniker Luna Kassai. Jag heter Elias Wahlberg. Pet Morgon är tillbaka på måndag morgon förstås. Tack för att ni har lyssnat. Nu, tredje avsnittet i serien som heter Vargen kommer.